Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu måste jag nog säga att det känns ganska förvirrat om vem som egentligen bestämmer vad när det gäller coronarestriktionerna i Finland. Johan, vem är det som bestämmer?
Nå, dels så är det ju förstås regeringen och riksdagen som bestämmer, men dels är det också regionerna. Jag antar att du till exempel nu tänker på när statsministern kritiserar huvudstadsregionen för att införa närundervisning i skolorna och kallar det för ett ansvarslöst beslut. Det vållar ju lite sån här huvudbry hos vissa, att vem är det egentligen som bestämmer när statsministern uttalar sig. Och i det här fallet så är det så att det nog är huvudstadsregionen och regionerna som har den här makten och det här ansvaret att fatta beslut just nu.
Vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle i det här avsnittet. Och Johan Ekman är politisk reporter på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Och just precis så här är det ju nu att det är ganska svårt att hänga med. Dels då så säger olika instanser olika saker och man vet inte riktigt vad som gäller. Vissa saker kan vara förslag, andra saker kan vara fattade beslut. Och sen just det här då att man sen i offentligheten börjar liksom gå emot varandra i de här stora och viktiga frågorna. Men som du säger då så är det ju så nu, som en sån här, om vi tänker sådär grovt, så fattas ju besluten nu om vad vi gör och inte gör. De fattas ju på kommunal eller regional nivå, eller hur?
Ja visst, alltså myndigheterna har ganska omfattande befogenheter tack vare smittskyddslagen. Men sen förstås har ju alltid regeringen möjlighet att till exempel utlysa eller konstatera undantagsförhållanden om de anser att läget är så pass allvarligt att det kräver det. Men i nuläget så är vi ju inte där.
Och då är det ju just precis så att då kan till exempel Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori säga rent ut att nu tycker han att det bästa är att ungdomarna i andra stadiet ska få gå till skolan, och då kan liksom inte regeringen göra något åt den saken.
Nej, just precis så är det. Att det här det fungerar ju på det viset att det finns en sån här koordineringsgrupp där alla huvudstadsregionens städer är med. Och de fattar beslut och de har varit enhälliga. Sen förstås så är det ju en sak att ifall huvudstadsregionen fattar sådana beslut som går fullständigt emot det vad regeringen vill enligt en strategi, så då drar det ju bottnet ur liksom nog regeringens strategi, för att om man tänker på hur mycket människor som bor här. Men i de fallen så kan som sagt regeringen konstatera också undantagsförhållanden som sen förstås riksdagen också måste godkänna. Men regeringen har alltid det att ta till i sista hand.
Men det som ju också händer nu är ju det, och det är ju också en sak som regeringen och riksdagen gör, att man stiftar nya lagar. Här har vi då till exempel det här nu då att den förnyade smittskyddslagen ger regionerna större befogenheter att stänga då gym och hobbylokaler och privata aktörers, till exempel allmänna utrymmen i köpcentrum och så på det sättet så agerar ju då regeringen genom att liksom stifta nya och skärpta lagar.
Så är det nog, ja. Och det här, på något vis, nu har man ju också haft tid att förbereda sig. Eller det har ju pågått så länge att det är ju inte samma situation som då för ett år sedan, då man på något vis ganska snabbt tog till storsläggan och på det viset att man utlyste undantagstillstånd. För nu har man ju också utvecklat lagstiftningen, eller förändrat lagstiftningen, så att man inte ska behöva lika snabbt ta till beredskapslagar eller konstatera undantagsförhållanden.
Det som ju också sen gör att hela den här paletten kan kännas ganska sådär råddig, eller just att det kommer motstridiga beslut. Att sen har vi ju också då sådana här expertorganisationer och hälsomyndigheter och THL, alltså Institutet för hälsa och välfärd, och de kommer med då dels rekommendationer till regeringen och rekommendationer till olika myndigheter, men de gör ju också egna utspel. Men de gör ju det då i egenskap av medicinska experter, och då blir ju de, det blir ju en bit till så att säga i det här.
Ja, det blir ju extra roddigt för att det finns så många olika spelare på planen, och de här spelarna har lite olika roller, de har olika utgångspunkter, sen har de ju också olika intressen och helt enkelt också olika åsikter om hur saker och ting ska göras. Att till exempel kan vi ju tänka att det finns experter som är utpräglade hälsovårdsexperter och som till exempel tänker att hur ska vi på möjligast effektiva sätt se till att sjukvården inte överbelastas. Och sen har vi de som är mera kanske socialpolitiska experter som säger att att vi måste också tänka på vad konsekvenserna är 5 år i framtiden. Sen har vi ekonomiska experter som kan tänka på hur kommer näringslivet att klara det här, hur kommer den offentliga ekonomin att klara det här. Och sen för att nu inte, det här nu ska ändå vara helt enkelt, så finns det ju också då politiker som är de här beslutsfattarna. Och det finns politiska partier som har olika utgångspunkter, det finns en dynamik mellan opposition och regering. Och sen just det att det finns inte liksom helt entydiga svar. Man måste väga mot varandra olika saker.
Men just det här med THL till exempel och också en så här stor spelare här i huvudstadsregionen är ju Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, och här kommer det ju då, kom det då till exempel här för ett tag sedan det här budet att man inte ska åka på sportlovsresa, men så säger någon annan, till exempel näringsminister Mikael Lintilä, att åk för all del till Lappland, och det här är ju ett bra exempel på det här att man pratar utifrån sina egna. Ja, det man själv representerar.
Ja, så är det. Till exempel, i morse så lyssnade jag faktiskt på brittisk radio på BBC, för att i Storbritannien så diskuterar man ju nu då att hur ska man frångå restriktioner, där de ju har varit väldigt häftiga och där viruset också har varit väldigt förödande på många sätt. Och där så, och det här liksom tycker jag bara är ett bra exempel, för att där så ville regeringen att man redan före påsk eller till påsk skulle lätta på begränsningar. Och då hade de bett om råd av regeringens hälsoexperter som helt enkelt hade gjort en matematisk modell på vad det här då innebär i människoliv helt enkelt. Och de hade enligt den här sin modell kommit fram till att en så snabb uppluckring av restriktionerna riskerar 55 000 personers död. I motsats till om man skjuter upp det här. Och då backar liksom regeringen och sa att okej, att vi skjuter upp det här till sommaren. Jag tror att det är först i slutet av juni nu som man har räknat med att man frångår restriktionerna. Och det här illustrerar liksom också det att man kan på något vis räkna ut också vad omedelbara konsekvenser är enligt olika matematiska modeller. Men samtidigt så är det svårare kanske att räkna ut vad effekterna är på lång sikt, vad är de sociala effekterna. Och som beslutsfattare så är du ju en ganska knepig sits där då, för att du bär ju ändå det där yttersta ansvaret och folk kommer att ställa frågor till dig och ställa dig till svars också. Och samma är det på något vis här också, att olika beslutsfattare har olika roller och olika ansvar och måste väga det här mot varandra.
Och då är det ju så att då har ju statsminister Sanna Marin och hennes regering, de har ju förstås ändå det stora helhetsansvaret här.
Så är det. Och på ett sätt kan man ju också tänka då att nu har de valt en linje där det är så att till exempel då huvudstadsregionen får fatta beslut självständigt i många frågor. Och då har de gått in för den linjen förstås. Och då är det ju så att förstås i huvudstadsregionen, eller i alla kommuner för den delen, så är det beslutsfattarna där som säger att okej, nu har vi ålagts ansvaret att fatta besluten. Och då fattar de besluten enligt det, men ytterst så kan ju förstås sen regeringen säga att nej, att nu agerar vi på ett annat sätt.
Och regeringens påverkningsmöjligheter här, det är ju då just det där som vi sa redan, att man då skärper vissa lagar som gör att saker och ting till exempel förbjuds. Eller då det här redskapet som är ju liksom det där slutliga redskapet att utlysa undantagslagar eller undantagstillstånd.
Ja, och sen ska vi, det här är ju förstås de här konkreta verktygen. Men det är ju förstås också så att vi ska inte underskatta heller den här opinionsbildande makten. Det vill säga att det vad centrala politiker säger, så det kan det här också, det finns en inneboende makt i deras ord också. Och till exempel så när Sanna Marin i egenskap av statsminister uttalar sig, så då är det ju inte som vilken som helst åsikt. Och det här förstärks ju av det att när Sanna Marin uttalar sig, så då rapporteras det i alla nyhetsmedier praktiskt taget.
Det här med offentliga personers makt och inflytande och det att det spelar en roll vad de säger och så, det blir ju förstås, vi har ju en faktor till här i det här pusslet, och det är ju det att det är kommunalval snart, tror vi. I det här skedet så tror vi att det blir ett kommunalval 18 april, och det är ju så att trots att det är pandemi så fortsätter ju ändå politiken på det sättet att fungera. Och här blir det ju sen utspel enligt partigränser och regering och opposition och så som också då spelar in förstås.
Och det finns ju den här, dels då den här regeringen mot oppositionen dynamiken som finns där, men sen också internt i regeringen finns det olika åsikter. Att det har funnits de partier, i synnerhet Centern, som har profilerat sig på det sättet mera som näringslivets på något vis språkrör eller nära näringslivets intressen, det vill säga inte varit för strikta restriktioner där, medan sen Socialdemokraterna har profilerat sig starkare för olika restriktioner. Och sen kan vi ju lyfta Vänsterförbundet också till exempel, som har haft en ganska klar linje i det att det sista man ska på något vis stänga är skolor. Och samtidigt sen det som jag kan tänka mig att man nu diskuterar är det att okej, hur ska vi förhålla oss till det att till exempel restaurangerna är öppna, samtidigt som vi diskuterar att stänga eller att frångå närundervisning. Och det är också en fråga som är där på bordet. Att om vi liksom, och en politiker som jag talade med sa också att om vi inför begränsningar som känns väldigt strikta för ungdomar, men samtidigt inte har begränsningar som begränsar vuxnas liv, så då blir det också en märklig situation, helt enkelt. Att rättsuppfattningen kan lida av det.
Det tror jag nog att man kan säga att den faktiskt gör redan, för att det är ju nog många som upplever det här som just jätteorättvist, och just i synnerhet sen i ljuset av det här att vi får så mycket rapporter om hur illa nu då unga mår när de blir tvungna att liksom sitta så mycket hemma. Så det här är ju, och här blir det ju sen förstås också politik då. Här kan man ju nog säga att sen en sån som då Samlingspartiets Jan Vapaavuori har agerat väldigt skickligt här, för att han fångar upp den här stämningen om just den här orättvisan och ger liksom uttryck för det då genom att låta gymnasieeleverna och yrkesskoleeleverna gå till skolan.
Ja, absolut, jag tycker du lyfter fram ett jättebra exempel där, Karin. Jag tycker att Vapaavuori har tagit en jättestark roll som en, och han är ju en skicklig politiker. Och överlag finns här ju den här persondynamiken. Jag menar, som jag ser det, så vid sidan av republikens president Sauli Niinistö, så här under det senaste året hade ju nog kristalliserats att Sanna Marin och Jan Vapaavuori hör till de två kanske starkaste politikerna i Finland. Också, jag menar, inte bara på grund av den position de har, utan också de är väldigt starka personligheter i det att de har starka åsikter och en stark uppfattning om hur deras tomt ska skötas, eller hur? Och det här leder ju oundvikligen till en antagonism, ett motsatsförhållande. Också för att de förstås representerar olika partier, men också helt enkelt på grund av hur de här personerna de är. Och det här har vi ju sett också en längre tid. Och det här blossar upp sen alltid emellanåt.
Och här är det ju sen sådana då som tycker att det här är olyckligt för att vi inte behöver någon sån här politiska motsättningar och antagonism, och att det blir liksom en sån här politisk teater. Och så är det ju förstås, men i och med att pandemin bara fortsätter och fortsätter så är det ju ändå svårt att trycka på någon stoppknapp liksom när det gäller liksom samhällets funktioner så att säga, där den här politiska dialogen ju liksom ingår.
Så är det nog. Jag håller helt med och det börjar vi ju se, och sen spetsas ju förstås de här frågorna till av det här kommunalvalet som är på kommande, då olika politiker förstås vill lyfta sina egna frågor också upp på agendan, och där det också är en fråga om vem som får mer medieutrymme, vems berättelse om pandemin och hur pandemin har skötts är den som gäller så att säga. Så det här syns ju garanterat nog också.
Men på sätt och vis, det du egentligen säger är att det är ju på sätt och vis är en liten omöjlig ekvation det här att föra politik där det är just det här att du får det och jag får det och så gör vi så här. Att det här, den modellen liksom kombinerat med ett allvarligt läge eller en samhällskris som vi befinner oss i. Så det är svårt att kombinera dem helt enkelt.
Det är svårt att kombinera dem, och sen måste vi ju komma ihåg just det att inte hade någon av de beslutsfattare som nu är vid makten förutsett att vi skulle stå inför en sån här situation. Det är ju också en process av att lära sig göra politik i väldigt svåra omständigheter. Och det här är också en faktor som jag tycker att man måste komma ihåg, att det är människor som fattar beslut. Sen har vi ju också starka institutioner förstås, så det syns ju. Så att liksom det finns en långsiktighet och liksom kontinuitet och liksom beredskap att agera. Och vi har ett stabilt samhälle, vilket liksom i Finlands fall det är ju en jättestor fördel. Att vi har starkt socialt kapital, vi har stabila institutioner och så vidare. Men detta till trots så är det ju inte, det skulle vara faktiskt omänskligt om det här inte skulle synas i sättet att göra politik också.
Tack för det här samtalet och resonemanget, Johan Ekman, som är politisk reporter på Svenska Yle. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid. Hej då!